Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Yeah.
You do. You do.
Yeah.
Yep. Fyra meter.
Nu har mickarna tuffat igång. Nu ska de här gamla gubbarna tuffa igång också. Som två gamla Märklin-lok.
Exakt.
Någonstans i en källare i Åkersberga där en ensamstående arkivarie vid Filmhusets bibliotek bor och har sin egentliga passion att bygga världar med tåg.
Jag undrar varför den är ensamstående.
Kan man verkligen fråga sig.
Men, vill du följa med till Åkersberga och kolla på min källarjärnväg?
Ja.
Den underjordiska järnvägen. En liten kulturell referens.
Ja,
om det är någon som är intresserad av
litteratur.
Av slaverihistorisk fiction. Du känner till den boken?
Jag har läst den.
Ja. Den är ju en... den går inte att komma runt, va?
Det måste man säga. Men den går nästan inte att komma igenom heller. Tycker jag. Han är så extremt så här, amerikanskt skitnödigt akademisk. Alltså, vad heter han? Jackson, va?
Michael, va?
Han
heter han Michael Jackson? Nej. Du tänker på en annan,
en annan
person
som också berättat sin historia fast
genom
någon annan
genom text och musik, va?
Exakt. Nej, men den är ju så, den är otroligt, det är så här, den är så, de känns de amerikanska akademikerna känns så duktiga, och amerikanska författare har alltid läst liksom, de har läst för Norman Mailer när de var unga och lärt sig att de lär sig skriva ungefär som en kirurg lär sig att byta hjärta. Jag tycker, om du kanske har läst den underjordiska...
Jag börjar på den.
Ja, vad var ditt intryck då?
Nej, var seg. Nej, men jag tyckte den var lite svår att komma igång med. Men det är väl ett exempel på en sån här bok. Nu sa jag det som ett exempel. Så, för att du kanske ville liksom flasha mig att jag slängde mig med sån här... intressanta amerikanska romaner.
Du får vara jävligt försiktig när du drar referenser, för du måste kunna följa dem lite längre.
Ja, exakt. Men nu var det ju liksom kongenialt på det sättet att att den underjordiska järnvägen var ju titeln på boken som också var det här rummet i Åkersberga.
Just det.
Så då sådana friheter tar jag mig. Alltså hade jag liksom sagt bara så här, apropå den underjordiska järnvägen av Merrill Jackson, då hade det blivit lite pretentiöst och lite falskt eller lite tomt kanske, för att jag kunde inte backa upp det med någonting. Ja, så det jag vet om boken nu är att den handlar om smugglingen av slavar på 1800-talet från sydstaterna till nordstaterna.
Med hjälp av det litterära greppet magisk realism. Lite snyggt. Och det är ju Barack Obamas favoritroman.
Magisk realism tycker jag är överskattat.
Tycker också det. Det hör tonåren till, tycker jag.
Ja, lite så. Men det är också så här med 100 år av ensamhet med Gabriel García Márquez och hela den här latinamerikanska vågen. Jag tycker det som är film och tv, alltså antingen ska det vara superrealistiskt eller så ska det vara helt knasigt.
Ja. Antingen så ska det vara de kallas mods eller avatar. Allt däremellan är bara halvtaffliga försök.
Men däremot är en bok som Gentlemen av Claes Östergren som är ju inte, den är ju inte magisk på det sättet, men den finns ju en magi i att den har liksom ett inneboende mysterium, att det finns en, ja, men det är en gåtfullhet som präglar hela den här världen. Och sättet han målar upp tablåerna på, det tycker jag är verkligen fascinerande.
Men det beror också på att han inte, att Gentlemen inte har samma, alltså den håller sig till en liten historia, medan den underjordiska järnvägen är, den vill berätta, den vill bli en världshistoria, alltså den vill bli en världsberättelse. Det är som att han tänker att det här skulle kunna bli en av de stora klassikerna.
Men tänker du att han tänker så, att han därför tar i från tårna? Och att det gör boken lite mindre intressant.
Ja, jag upplever det. Och att den är väldigt märkligt skriven. Och det är svårt att... Jag gav den till min son, ja, som är 15 och knappt har läst en bok. För han såg nämligen Quentin Tarantinos film Django Unchained. Och då tänkte jag, det här kanske är något för honom. Men det var det inte.
Det här är en bra uppföljning.
Ja.
Efter att ha sett, vad heter han, Jamie Foxx, ja, spöa skiten i någon vit kille, ja, på ett underhållande sätt. Ja.
Och ägna sig åt konstrytteri.
Ja, precis. Så då är det kanon med en, ja, sån här akademisk, ja, text, ja, tung, ja, roman. Ja.
Men dessutom med sån här dubbel jag-form.
Ja. Men efter Django Unchained, du skulle gett honom ett nummer av 91. Det hade varit på lagom nivå.
Ja, faktiskt. Herman Hedning, sitta och dra i sig. Ja.
Precis.
Men kanske den här serien Johan Wilde. Kommer du ihåg dem?
Absolut. Ja. Vad hette han? Lundström?
Eller? Lundström, ja.
Var någon som heter Lundström som skrev, och var det Jamie Vallée som ritade?
Kan det ha varit. Ja, han var väldigt skickligt tecknat. Ja.
För de som inte känner till Johan Wilde, så är det, då det är en serie som handlar om en ung svensk man som hamnar i mörka Afrika, för att vara lite fördomsfull.
Mm.
Och upplever då, alltså, Västafrikas, alltså, exploateringen av svarta, slavhandel, och ja, det är ju också väldigt mycket så här intern politik kring olika små kungadömen och sådär. Det är en ganska bra skildring av det som senare har blivit någon slags akademisk diskussion kring slavhandeln, och att, ja, men det ett tag varit väldigt fokus på att, ja, men det är den vite mannens så här överlägsenhet och, eller överhöghet och exploatering av människor och så här slavhandeln, och man förde de här slavarna till Amerika och sådär. Men sen är det vissa andra som man då har pekat på att det också, det var ju också någonting som försiggick internt, att det var ju vissa svarta kungadömen som sålde då slavar till andra eller till vita, och det fanns ju också då en intern handel mellan slavar i Afrika, och arabvärlden var ju också väldigt så här, they were also strong on slaves, så yes, att det, hela det här att liksom, att ta bort lite av det här, den vita mannens skuld, alltså den skulden, den är väl jättebra att den finns kvar, men det, att man också problematiserar lite grann och säger att det här, men det är inte bara liksom, det är inte bara liksom att vita förtrycker svarta, utan att det också, det finns andra aspekter av det också.
Det precis, men
det var en lång utläggning.
Ja, men det var bra att du ändå lite gav en snabb resumé av den senare tidens diskurs.
Precis. Om man vill ha en populärvetenskaplig version av den, så kan man kolla på ett klipp med Bill Burr som heter typ White Guilt eller något sånt där, när han pratar om de gör någon film tydligen om liksom the first all black swimming college team eller något sånt där, och att han liksom, hur de här svarta simmarna kämpar i liksom en vit sport då.
Ja.
Men då utbrister Bill Burr vid något liksom tillfälle, I'm running out of white guilt. Alltså han kunde liksom acceptera så här slavhandel och så här, men liksom, han skulle känna sig lite liksom modstulen för att liksom att de svarta hade svårt att liksom att vara med i ett college-lag i simning. Då liksom, då tog det slut för honom.
Då kände han, vänta ett tag. Är det inte han som är han Bill Burr har en ganska elak framtoning. Han är lite som han, är inte han med i ett avsnitt av Breaking Bad? Vid det här tågrånet.
Jo, han är med i Breaking Bad. Ja,
just det.
Men Bill Burr är ju en sån här komiker som älskar så många för att han är en sån här sanningssägare. Mm. Att han är den typiska icke-PK-mannen. Mm. Fast han är ingen manschauvinist. Mm. Utan han bara bryter sönder saker och tar dem för vad de är.
Det är lite som den amerikanska ståuppscenens Jack Werner.
Du menar viralgranskaren, ja, Jack Werner?
Jag tänker att Jack Werner också vänder och vrider för saker. Och,
ja. Jag skulle säga att Jack Werner och Bill Burr, det är två helt olika personlighetstyper.
Okay.
Ja. Så Jack Werner tassar väldigt mycket på tå. Jack Werner är ju ingen sån som säger så här, telling like this.
Jag menar att Bill Burr, han också så här, han tar en vedertagen sanning och plockar isär den.
Ja, men lite så kan jag. Ja. Men en, vad ska man säga, lite skränigare och lite mer direkt Lucy K kanske. Man skulle kunna säga. Men det finns ju likheter mellan dem också, för att de lyckas få med sig alla på något sätt, även om de inte är så Ja, men de stryker inte med hårs på det sättet. Men de är skickliga i sin alltså det, sådana ämnen, då liksom måste man vara skicklig både i hur man levererar texten och hur liksom, framförallt hur man liksom bygger upp det och ja, med hela hur man gör det på scenen. Alltså.
Mm. Fan, har du sett den här nya grejen som har läckt på YouTube? Med, det är bara ett ljudklipp med Louis C.K. som gör någonting i april nu 2019.
Ja, när han liksom raljerar lite grann över, såhär, hur dåligt, överlever efter skolskjutningen.
Ja. Alltså jag tycker att det var egentligen inte det jag ville komma till, men jag garvade igen mig. Men sen ser kommentarerna under, så ser man att folk skriver verkligen inte med hjärtat, utan bara med så här, det här borde man nog inte gilla. Uff, vad dåligt det är. Så, ja, det var kul att börja, men det är, han är så jävla rolig.
Ja.
Alltså jag har inte hört någon så rolig på 4-5 år.
Nej, men det är det som jag också sätter finger på, allting som är fel med samhället skulle jag säga idag. Ja, men det här med att först att man filmar någonting på en stand-up-klubb och lägger upp det utan då medgivande från, kanske Louis C.K. tycker att det är ball att det är upp ändå, men just det där med att man inte förstår att komiker jobbar fram med sitt material på klubbar och att det måste få vara där och då, att man kan liksom inte, när komikern bestämmer att nu ska det här filmas, då läggs det ut för allmän beskådan, eller då gör man det på stora teatrar, men innan dess så är det, det är träningsläge, det är som en repetition, en öppen repetition. Och det är ju klart svårt att, liksom, att alla måste vara med på det. Men det är någonting där att tro att man då lägger upp det här och visar, titta här vilket svin han är. Det är, liksom, det är bara så jävla dumt.
Ja, fast det är inte riktigt så det var. Det är snarare någon som har lagt upp det och okommenterat, men det blir en kommentars...
Jo, men själva grejen att göra det och kommentera, det känns som att det känns inte som att det är en, ja, det skulle lika gärna kunna vara någon som lägger upp det för att det är lite ball.
Ja, men det är någon som inte kan kodexet och som är sugen på att den här YouTube-kanalen som jag driver, som har gått ganska trögt nu när jag har gjort matlagningsgrejer med min morsa och typ min brorsa som gör skateboardtricks och aldrig kommit över 200 views. Plötsligt, fan, jag var ju och såg Louis C.K. och spela in. Det jag lägger ut det. Det ska mycket till för att en, liksom en 19-årig Chicago-kille inte ska göra det på något sätt.
Ja, men det är också det värsta med samtiden, att den här personen gör så.
Mm.
Men problem, eller grejen är att innan så fanns det ju spärrar i form av medias inneboende begränsningar som gjorde att liksom alla kunde inte nå ut. Och det var ju det bästa filtret som någonsin har funnits. Att satt en fet gubbe med en cigarr och bestämde vad som skulle visas på tv. Sen finns det ju många underbara aspekter av, alltså att du och jag gör det här nu, det hade ju inte varit möjligt heller för 25 år sedan. Alltså då skulle vi liksom gå upp och pitcha den här idén till Sveriges Radio. Vi är två killar som är 2 meter långa. Vi funderar på att ha ett program som heter 4 meter. Och vi ska undersöka om det finns något mer gemensamt med oss än att vi är 2 meter långa.
Du kommer ihåg ett tv-program som heter Nattsudd?
Ja.
Det var väl typ det.
Det var väl typ det, ja. Fast vi är inte lika fulla, va?
Ja, men det hade hon, man kunnat tweaka till.
Vi har inte lika många klipp på när man plötsligt kollar på någon sån här gammal Calypso-band. Nej. Den kikar och bara nej, 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 nej. Och så någon sån här kommentar efteråt. Bananer är gott.
Ja, ja, ja. Du, hur går det för den här killen i Åkersberga med hans med Klinjanväg, tror du? Jag är plötsligt inte säker på om det är en man eller en kvinna.
Mm. Jag tror att henne är liksom in transition of face, ja, mellan att, liksom, att det som var en han tidigare visade sig att han det är inte bara det att han är väldigt, väldigt intresserad av Märklin, han är också börjat ifrågasätta sin könsidentitet.
Ja, men jag fick inte tänka mig att han kanske, eller hon eller hen har en idé om sin könsidentitet, men att Märklinjanvägen blir någonting som gör att jag inte behöver gå ut och visa mig naken för andra människor. Nej. Och kanske det faktum att hen aldrig riktigt har rena underkläder på sig, så att det blir ytterligare en implikation att inte ens försöka. Men,
tror du det finns Facebookgruppen transsexuella Märklin-entusiaster?
Det får vi undersöka.
Ja.
Men vi hade en, när jag gick på DI, så just på Svenska Filminstitutets bibliotek, så jobbade det en person som det var omöjligt att avgöra om det var en man eller en kvinna.
Och så säger de att hen inte behövs, va?
Ja, det här var ju fan 20 år sedan. Mm. Vi visste ju inte.
Och det var så, vad var pronomet hen då?
Det var någon annanstans. Det var i och för sig på gång, tror jag, för att de hade ju, jag tror att det fanns faktiskt.
Mm.
Men bara typ mellan så här Fanny Ambjörnsson och Tina Rosenberg och någon till på Stockholms universitet. De började stänga.
Ett hemligt labb.
Ja, ett hemligt labb.
Det kokade någonstans. Ja. Några så här, en vad heter det, en språkbrygd stod och kokade. Ja. Och de stod där och bröt på tyska. Ja, pronomen is ready. Okay, we call it hen.
Det är som något som en sketch ur Hej domstol.
Ja, de jävlarna kan man sakna. Mm. Apropå det, nu associationen går fritt här. Mm. Valle Westesson var ju med i Hej domstol.
Mm.
Och nu har Valle Westesson då skapat ett cirkushotell i Malmö. Ja. Du känner till detta?
Ja.
Jag tror, heter det typ så här Grand Circus Hotel?
Ingen aning.
Ja, men det heter, vi lägger upp det i avsnittsbeskrivningen vad det heter. Mm. Det är så att Valle då har tagit sådana chassin från gamla vagnar. Alltså typ fyrhjuliga vagnar. Och sen har byggt cirkusvagnar. Alltså då, och alla vagnarna har ett tema, så det är så här lindanserskans vagn och cirkusdirektörens vagn och clownens vagn och knivkastarens vagn och sådär. Och de är liksom konstfullt målade som cirkusvagnar, inredda. Och det är då olika hotellrum som man kan boka. Och sen det finns en liten reception och så finns det cirkustält med lite gemensamhetsytor. Och det här ligger alltså i utkanten av Malmö, eller ganska centralt egentligen.
Är det säkert?
Traktas av Kirseberg.
Är det säkert runt det? Kan jag gå dit på kvällen utan att bli knivrånad?
Ja, det kan du göra. Precis som du kan gå var som helst i Stockholm utan att bli knivrånad.
Ja, det är inte så säkert. Men jag, på riktigt, det är lugna kvarter. Det är inte slumkvarteren. Alltså,
det jag vägrar att svara på den här frågan.
Det var det första jag tänkte på när jag hade talat om det här hotellet. Ja. Var har han ställt upp vagnarna? Kan jag ta mig dit?
Ja, precis. Kan jag ta med mig barnen?
Kan jag ta med mig barnen?
Nej, men om det är någon som är i närheten av Malmö så tveka inte att boka en natt på Valles cirkushotell. Vi lägger upp lite instalänkar också i våra flöden sen, tycker jag.
Verkligen. Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du, ja. Fritte, har du följt den här tv-serien som Johan Renck har gjort som heter Tjernobyl?
Nej.
Du har inte sett den?
Nej.
Nej, men du har du tagit del av någonting av hypen av den?
Ja, jag har sett på Twitter att folk tycker att den är bra.
Ja, den är ju väldigt bra. Alltså den har, jag tror att det är den serie, möjligtvis förutom Band of Brothers, som har fått högst poäng på IMDb.
Wow.
Det fjärde avsnittet som släpptes igår, det hade fått 10,0 på IMDb redan innan det var släppt.
Oj, men det säger en del av folks förväntningar.
Ja, exakt. Folk var skitirriterade i kommentarsfältet. Can people just stop?
Men du, det var ju roligt det du skrev om att manusförfattarna hade skrivit baksmällan 2 och baksmällan 3. Ja. Och att du nu börjar titta på Tjernobyl på ett helt nytt sätt. Mm. Vad är det du vill prata om?
Ja. Det är ju så, det är så hemskt på något sätt. För att han heter Craig Mazin, han som har skrivit den här som är manusförfattare. Och även, det är inte bara, han är inte bara manusförfattare, han är även kreativ producent. Och det är hans serie. Det är inte,
showrunner.
Exakt, det är inte Johan Renks serie utan det är Craig Mazins serie. Mm. Craig Mazin kan man också höra i en väldigt, väldigt bra podcast som heter Script Notes, som är en podcast för manusfattare, och där han är oerhört nördig. fruktansvärt nördig. Han och hans nördiga manusfattarkompis som typ har skrivit också så här Pirates of the Caribbean 4 och så här, sitter och diskuterar olika saker. Det kan vara allt från fackfrågor till hur gör man ett bra slut eller hur hanterar man musikalinslag. Så här, det är en extremt bra podd. Och han har också skrivit då Baksmällan 3 och 4 och även Scary Movie har han varit inne och skrivit. Så här. Och nu har han då gjort den här serien Chernobyl som går där han tar ett... Han byter ju arena på något sätt. Han har gått europeisk, han har gått ukrainsk, han jobbar miljonprogram i Sovjet, han jobbar liksom dricka vodka och äta grovt bröd och han jobbar långa scener utan dialog.
Saltgurka.
Mycket saltgurka, mycket cigg. Han jobbar mycket cigg kan jag säga, mycket övervikt, linnen, mustascher. Väldigt bra, det är engelska är det talade språket, vilket väldigt många är irriterade på, men jag tycker det är rätt schysst och han har ändå valt. Eller det är väl Johan Renck då kanske som har gjort det valet eller gemensamt att det är en nordengelsk dialekt alla talar. Så det är liksom inte, det är inte så här British London English utan det känns som att de har valt karaktär på även dialekterna. Vilket jag tycker funkar.
Det låter ju lite spännande faktiskt. Ja. Att man så här bestämmer att nu är vi i Ukraina. Och det, men vi ska, alla pratar engelska. Men de är från Newcastle.
Mm. Exakt. Det är så jobbar jag också... Han som har gjort Wallace & Gromit. Mm. Alla är från gränsen upp mot skotska gränsen. De hans röstskådisar. Ja men verkligen. Varför vi skulle göra det här också men inte Stockholm kanske. Alla kommer från Skara. Mm.
Eller alla är norrlänningar kanske.
Mm. Fast det är ju inte en dialekt kan jag säga då.
Nej, men det
alla är från Sundsvall.
Ja just det. Medelpolska.
Jag säger bara det för att vi har en del lyssnare från Norrland som har irriterat sig på att vi gör liksom en sammanklumpning av.
Ja, det är Norrland. Nog mest du va.
Ja, du tycker att de ska behandlas som Skåne för det är lika många invånare.
Ja, fast inte när det gäller dialekter så då kan man ju tänka på ett helt annat sätt. Det kan ju vara alltså ytan är ju totalt irrelevant för att om du har liksom en liten yta där det är olika liksom dalar i Alperna så kan ju dialekterna skilja för att de här dalarna är så himla svåra att nå.
Mm.
Så då kan det vara större skillnader där än över hela Poslätten.
Mm.
För där har människor rört sig i årtusen och influerats av varandra. Så att jag skulle säga ytan är ett dumt sätt att mäta på. Men det är klart att det man pratar i Kiruna och det man pratar i typ Gävle är inte samma.
Nej.
Så att det var ju lite slarvigt av mig.
Ja, fast det, man fattar ju ändå.
Ja.
Det var ju löjligt att jag skulle hålla
på. Men när man säger så här, en norrländsk dialekt innebär inte att man säger att alla pratar likadant i Norrland.
Nej.
Utan det kan vara olika.
Men de har ju gnällbälte där med.
Mm, men Sundsvall är gnälligt.
Sundsvall är gnälligt som fan. Och så har de en lugnare ton.
Jo.
Någonstans.
Den lugnare tonen, den bygger på att så jävla tråkigt.
Norrbotten du är inne på nu eller?
Nej, ja, möjligtvis. Det vet jag inte. Och jag vågar inte säga något mer om Norrland eller dialekter eller språk nu. För
jo.
Då känner jag att jag får... Kommer ett knivhugg? Nej, en dåligt slipad lie från Po Tidholms gård.
Hälsingedialekten är ju speciell.
Mm. Men den är svår tycker jag.
Ja. Jag kan inte dialekter.
Nej.
Jag är tondöv på sång och dialekter.
Men du hade ju någon slags generisk norrländska.
Oh, jag kan ju prata generisk norrländska, värmländska, göteborgska och gotländska.
Hur låter din värmländska?
Jag låter så här då.
Den är bra.
Det är
3 plus då.
Ja, tack.
Ja. Är det Arvika eller Molkom?
Ja, det är Torsby? Munkfors.
Munkfors. Är det bruksspråk då?
Ja. Folkhögskolevärmländska. Ja. Men i alla fall, så det, där tycker jag de har lyckats. Men, och det är hemskt, det är ju fruktansvärt hemskt. Det börjar med en smäll. Det börjar med en smäll och sen så ska de ta rätt på det här och ta reda på som har gått fel. Egentligen inte så långt ifrån en baksmällanfilm måste man säga.
Det är liksom... Okej, det här är så här. Han började skriva baksmällan 5.
Ja.
Sen insåg han att det här handlar ju om en kärnkraftolycka. Frågan är om jag ska kalla den Tjernobyl istället. För det är kanske närmare sändningen. Tänk om det var tanken var att Galifianakis skulle vara med även i Tjernobyl.
Ja. Eller att han kanske dyker upp.
Ja.
Ja. Men det skulle kunna påbörjas. Filmen kan ha börjats med som ett förutsättningslöst spån med gräs på Galifianakis gård i Tennessee. Och det slutade med att han, Craig Mazin, och Mazel åkte därifrån och skrev Tjernobyl. Nej, men det är verkligen så att det börjar med en smäll. Ingen vet vad som har hänt. Ingen vet omfattningen. Alla var fulla.
Mm.
Och sen så börjar de få det på som egentligen har gått snett. Men den innehåller ju otroligt mycket fruktansvärt hemska scener där liksom man får se effekterna av strålskador och där man får se hur liksom en stad långsamt bara blir en spökstad. Och så här. Men ju mer jag tänker på just att det är han som har skrivit manus, ju svårare blir det att inte se det komiska i olika scener. Det är en scen till exempel när de ska upp på ett tak där det ligger grafit. De här reaktorstavarna var inhöljda i grafit. Och de är extremt, de innehåller extremt mycket radioaktivitet. Så det är 12 000 röntgen per timme på det här taket. Och det är så mycket så att du kan max vara i kontakt med det här i 90 sekunder. Sen är du dödsdömd. Så då så ska de då rensa ett tak och då har varje soldat, röda armésoldat som är ute där, 90 sekunder på sig. Sen måste de in igen. Och det blir ju fruktansvärt spännande för att då står det nu så 20 soldater som ska ut där och så säger en arbetsledare, okej, ni ska ut, ta grafitbitarna, släng dem över kanten, titta inte ner, var noga med att inte snubbla när jag slår igång gången, så måste ni skynda er tillbaka in. Och så får man följa en kille och till att börja med då, så har de satt på sig töntiga kläder för att skydda sig mot strålningen. Det är så här typ, det ser ut som att de leker, det är som att det är Monty Python riddare, du vet de här som de här I'm farting your direction, de här franska riddarna som står och är fräcka mot engelsmännen i The Holy Grail. Så är de klädda. Och sen så springer de ut på rad otroligt töntigt. Och sen så har de varsin spade som ska lyfta grafitbitar som väger 40 kilo. Plus att de är jätterädda för strålningen och att det är ganska svårt att hålla sig upprätt för det är ganska snubbligt. Så det blir, ju mer man kollar, ju mer blir det så här, en rolig snubbelscen där två killar tillsammans försöker lyfta en jätte radioaktiv grafitbit med varsin spade, går fram till en kant och sen är det någon som snubblar och ramlar gången går.
Men där vill man också ha Ben Hill-musiken? Eller?
Ja, men hade man tagit bort den här liksom radioaktivitetsmätaren så här mot Sen är en annan scen i början på
avsnittet. Men jag vill bara fråga, varför kan inte de här grafitbitarna ligga där på taket då?
Därför att de utstrålar lika mycket radioaktivitet som 20 Hiroshima-bomber per timme.
Men man kan inte. Men vad, hur har de hamnat på taket då?
Jo, därför att det var en ganska stor reaktor som exploderade. Då spreds det grafit även utanför. Men den största koncentrationen var på det lägsta taket närmast reaktorn.
Jag förstår. Och så är det där de ska, men kan de inte bara hälla grejer på det?
De pratar om att de ska hälla bly över. Men det är för tidskrävande och bly är ganska svårt material att få tag på. Sen så rekvirerar de in en robot från Tyskland som ska gå på taket. Den dukar under efter en minut av strålningen. Den bara slutar funka. Och då är det därför att de har beställt en robot från Tyskland som ska tåla 2000 röntgen. För det är den officiella siffran av hur mycket strålning som finns där. Den inofficiella är 12 000 röntgen. Men den kan inte ryssarna gå ut med till Tyskland. Okay. Så att de har fått den dör direkt. Det är så här, okej, nu kör vi.
Jäkla sök alltså.
Men sen är det också en annan scen som jag vet inte om ni är, jo, det är fan mig rakt av en baksmällanscen. Men det är det inte. Det är i början på fjärde avsnittet. Då handlar det väldigt mycket om att de ska sanera trakten runt Tjernobyl och avfolka det. Dels ska de skjuta av alla husdjur, alla hundar och så här som springer lösa. Det är ganska hemskt. Man får följa ett gäng killar som bara skjuter hundar. Men sen ska ju människor bort också.
Det är jävla skönt att inte jag har sett den här serien. Alltså.
Ja, det var ganska jobbigt
faktiskt. Hatar filmer där de skjuter djur och döda djur.
Det var jättejobbigt. Ja. Det var riktigt jobbigt.
Äter korv.
Det var Alex Manville av vår gamla stand-up-kollega som tillsammans med Fares Fares gick runt och sköt.
Båda de två med?
Mm, de är ett team liksom. Två
fan
gamla.
Fan vad roligt. Jag tycker Alex Manville, alltså jag undrar verkligen honom all framgång. Jag tycker han är så jävla härlig. Alltså jag känner inte honom jätteväl. Men han var ju med i en SVT-serie som heter den Innan vi dör. Där han spelade då en maffiamedlem kan man säga. En kroatisk maffiafamilj i Stockholm. Typ restaurangvärd / lite organiserad brottslighet. Jag tyckte att han gjorde skitbra. Men nu är han alltså med i Tjernobyl. Fan vad coolt.
Han är bra.
Ja.
Han har två repliker, men han är väldigt bra. Ja. Han spelar en bra tyst spel. Jag tror att han är en sån där som de kommer mer och mer få upp ögonen för. Han kommer dyka upp i flera HBO-serier utan att det är en svensk regissör.
Ja.
Farris Fares är jag inte lika säker på faktiskt. Ja. Han har ju för sig haft en karriär, men han är mycket mer en... Han känns mer som en Elof Arle som går runt där, eller en
vem är Elof Arle?
En gammal skådis från 30-talet, eller vad heter han? Erland Josefsson, stor och bred, lite Åsa-Nisse-lik. Går han runt, han chefar. Och så handlar det om att det är en ung...
Libanons Åsa-Nisse.
Ja, exakt. Ja, verkligen. Men det är han ju. Ja. Alltså, Farris Fares är ju Libanons Åsa-Nisse. Ja. Och Josef Fares är Libanons Hasse Ekman. Nej, men det blir lite buskiskt när de går runt och ska skjuta hundar. För det är så här... Ja, självklart så går de in i en lägenhet där det ligger en tik med fyra valpar och det är jättehemskt, det fattar man på en gång hur hemskt det är. Och sen så kan inte, då går Fares in och tar, ja, jag skjuter de här.
Men är Fares med mer eller?
Nej, jag vet inte om han är med i de flera avsnitt. Han bara med, jag tror att det känns som en avslutad båge. Mm. Det handlar om hur det kommer en ung kille från Moskva för att anslutas till de här. Och han är så här, han har aldrig rökt, han har aldrig druckit. Bara på dygn så lär han sig skjuta hund, supa och dricka. Han blir så här nedbruten av det här snabbt.
Mm.
Han blir lika snabbt, om du har sett tv-serien The Night Of som handlar om en ung kille som hamnar oskyldigt i fängelse på grund av han blir heroinist på ett halvår. Den resan gör den här killen på inför en dag, en arbetsdag. Det går fort.
Kommer som en toppstudent från en akademi i Moskva. Sen så en 24 timmar senare tar han krokodil.
Han möter exakt. Vad är det för något?
Det är en drog som är frekvent i Kaliningrad bland annat, vet jag. Som är en sån här dödsdrog som är så här, det är som farligare än crack typ.
Men är det ett opiat, alltså ska ha ett heroinrus eller ett crackrus?
Jag vet inte om det är någon så här kombo, att det är någon så här lethal cocktail variant. Vi får kolla upp det. Jag är dåligt, jag vet inte exakt vad det är för effekter faktiskt. Men du, det låter ju som att Chernobyl lite grann är som en Walking Dead utan zombier.
Ja, det är det. Det är verkligen, det är en mycket bra beskrivning. Men sen så är det en scen som jag tror, den scenen i hela serien som jag tror Craig Mazel heter han väl, har jobbat hårdast med och som han har tagit med sig när han har rest på semester, han har haft de här fyra sidorna, han har flyttat kommatecken, han har fixat och han har donat och han har, jag kan känna att det här, när han har skrivit färdigt den så har han samlat sin familj och så har han läst upp den och sen så har han bara väntat på deras reaktion och den har varit, det här, du kan sluta skriva manus nu. Detta är helt fantastiskt, Craig. Tänk att du äntligen fått skriva så här. Nu är du lika stor som Arthur Miller. Liksom. Eller nu, du är på Strindbergs nivå nu. Och det är början på fjärde avsnittet. Så det börjar med att vi ser en kvinna som sitter och mjölkar en ko för hand. Hon är generiskt rysk gumma med sina huckle. Och sitter i en gisten lada som ser ut. Och har kanske behövt liksom ett, lite att Beckers skulle komma dit och gett henne lite kärlek för 25 år sedan. Mm. Och sitter hon och mjölkar en ko. Får ett vackert ansikte så där i 80-årsåldern sitter och det ljudbilden är bara öppnas dörren och in kommer en soldat från Röda armén och säger på klingande engelska att okej, du måste lämna gården, nu måste du lämna gården. Och då börjar hon en monolog som jag nästan, för er som har ett HBO eller ett Simor-konto, gå in och titta på den monologen där hon säger utan att vända sig om, fortfarande mjölkar kon. Jag är 82 år gammal. När jag var 15 år kom revolutionen och bolsjevikernas terror. Jag överlevde det. De sa åt oss att flytta, jag flyttade inte. Sen kom 30-talet med Stalin och Hodolor som är den stora svälten. De sa till oss att flytta, men vi flyttade inte. Sen kom det stora kriget med nazisterna som kom hit. De sa åt oss att flytta, men det gjorde vi inte. Sen kom vågen med Stalins soldater tillbaka. Samma sak där, vi flyttade inte, fast de sa till oss. Sen kom det kalla kriget, terrorn. Stalins skräckvälde och sen Chrusjtjov, Brezhnev. De sa till oss att flytta, men vi gjorde inte det. Så om jag inte har flyttat då, varför skulle jag flytta nu? Stark dialog. Mm. Ja, hon bara tog den, drog den i bakfickan. Hon hade den i sig. den här unga soldaten, han står kvar ett tag. Och så tar han mjölkhinken och tömmer ut mjölken. Tanten tar, ställer tillbaka den och fortsätter mjölka. Han går ut och tittar på sina kompisar som väntar där utanför. De har en massa andra människor i bussar som också ska liksom avfolka. Tittar på dem och tittar på honom. Han rycker på axlarna och går in. Så osäkrar han sin revolver och siktar. Så skjuter han kon. Och hon sitter kvar. Kon ligger död. Och det är en väldigt stark scen. Den säger ju allt. Över, också extremt överberättad då, med den här tanten som bara drar en stark en monolog ur bakfickan som bara den som har sett på Sovjetunionen utifrån kan leverera. Och ja, så sitter hon där, så får hon ju lämna. Men när jag såg den så kunde jag inte låta bli att tänka på att det var baksmällan författaren som hade skrivit den, och att det handlar om att vara en ung soldat som äger ut en gammal tant som vägrar flytta sig. Så sköt han kon.
We gotta get out of here. Why? Jimmy just shot a cow. Come on. I'm already gone.
Fyra småbarnsföräldrar från Napa Valley med chinos och liksom oro och ångest för att deras fruar sitter och möter och skjuter kor på ukrainska landsbygden.
Det är ju nya uppslag till svensk sexor.
Brudgummen sitter fortfarande i reaktor 4:30 och väntar.
Ja. Men istället för att åka till, du vet, Prag och kanske möjligtvis gå på strippklubb och dricka lite öl, kanske ta lite illegala substanser. Mm. Så åker man till någon sån oroshärd. Man åker till Nagorno-Karabash. Du vet, tar sin kalashnikov, går upp på ett berg. Börjar bli ett grillasoldat. Mm. Strida mot så här, både armeniska och azerbaijanska trupper.
Det är en New York-miljardärs svensk sexa.
Mm,
och skriva hem om.
Ja, eller hur? Ja. Och sen är allt stagead. Liksom att han löser skott och han får vinna. Tror han. Och så visar sig, så är det inte det. Ja, den där filmen har vi sett.
Men Tropic Thunder.
Ja, exakt. Ja. Som ju också är en sån screwball.
Right on Titan, humoristisk film.
Verkligen. Ja. Men du, men det här är intressant tycker jag. Men det är kul att du liksom hittar hela den här baksmällan vinkeln på det här. Mm. Men när du inte liksom kan låta bli att titta på det med baksmällan glasögonen på dig. Mm. Vad gör det med dig och liksom din upplevelse av serien? Blir det då förstört eller tycker du att det är sevärt ändå?
Ja, det är klart sevärt. Det är väldigt, jag kan verkligen rekommendera det. Jag tycker inte att jag spoilat någonting, för det är inte liksom vad som händer som är det fascinerande, utan det är hur det händer. Och framförallt så är det några skådespelare som är...
Ja. För jag tänker att det kan ju finnas ögonblick i livet när man träffar en tjej till exempel. Mm. Och sen tycker man att hon är superhärlig. Och sen så tänker man, shit, fan vad hon liknar den här mattanten. Mm. I mitt högstadium. Och så försöker man liksom tvätta ur det i skallen, men så går det inte det.
Nej.
Och sen är liksom allting förstört. Mm. Men det är inte så.
Nej, inte riktigt. Men jag har
och sen faktiskt... vill jag säga att det är bara for the record, det finns jättemycket sexiga mattanter.
Absolut.
Jättemycket. Men det är kanske det som är så liknar mattanten, och då jävlar då blir det åka av. Det är så här, ta på de här jättetjocka glasögonen och det här hårskyddet och säg att du heter Gunnar nu. Ja. Snälla.
Gör lapskojs.
Gör illa saltad lapskojs nu.
Jag vet inte, den är så bra.
Ja.
Men den är väldigt det man tänker på, för att eller det som jag slås av, det är hur propagandistisk den är, att de kan inte låta bli att berätta historien om det här stora kommunistiska imperiet och deras största misslyckande. Alltså
men känns det då på det sättet typiskt amerikanskt?
Ja, jag tycker den känns väldigt inte ens europeisk, den känns amerikansk. Att man måste koka ner det till att kampen står i den lilla människan mot den stora maskinen och den stora liksom censurapparaten. Det är väldigt, och det har gjorts tidigare också, men om man tittar på den här filmen, vad fan heter den, som handlar om en Stasi-agent i Berlin som tjuvlyssnar på folk.
De andras liv.
Exakt. Där ger man ju de här Stasi-agenterna mänskliga egenskaper. Men när Stellan Skarsgård och Jared Harris, som är de två huvudkaraktärerna, går runt och pratar med varandra på, runt Tjernobyl, så går det också runt ett par med någon slags skinnjacka och polotröja och fula 70-tals frisyrer och bara är i bakgrunden, och då är det KGB som går och tjuvlyssnar. Och de är inte människor, utan de är bara generiska sovjetiska KGB-agenter. Det är väldigt mycket sådana. Alltså att det är som att människor var onda. Det är inte det. Utan alla människor led ju, eller alla människor gjorde det de skulle.
Ja, men alla har väl sina bevekelsegrunder och alla har sin agenda.
Ja. Och sen om man läser Alexievich, som jag tror att han har gjort, för att jag tror att väldigt mycket av de här historierna kommer från bön för Tjernobyl av Alexandra Alexievich. Mm. Heter hon Alexandra fan hon?
Nej, jag tror inte det.
Ja, kan man Alexievich.
Svetlana.
Va? Svetlana. Så är det rätt häftigt att läsa henne, för hon ger uttryck för en enorm, att det finns så mycket patriotism i de här människorna som har drabbats. Alltså de tror så mycket på det stora kommunistiska projektet, vilket är faktiskt helt otroligt, särskilt när man läser hennes böcker om andra världskriget, hur folk frivilligt tog sig till fronten bara för att kämpa för någonting som de trodde att de trodde på liksom. Men här är alla, allt fotfolk, cyniker och har genomskådat systemet för länge sedan, vilket är ju väldigt mycket en amerikansk, ett amerikanskt perspektiv.
Men sen är det ju också, men bara för att motsäga det lite, så alltså 86 är ju verkligen en brytpunkt. Alltså då, alltså glasnost och perestrojka har ju precis börjat slå igenom då.
Mm.
Så att möjligtvis att man, att det där, det patriotiska och det liksom kommunistiska, det håller ju verkligen på att krackelera. Ja.
Jo.
Så att den, att skilja den tiden kanske, alltså det kanske ingår i det också på något sätt.
Kanske, men då blir det felaktigt när man skildrar det genom en bondtant på ukrainska landsbygden. Mm. Utan det, om man då la det liksom någonstans, låt säga att det handlar på en tidningsredaktion i Leningrad eller ett universitetsfakultet i Kiev. Ja. Då hade det varit en sak.
Men det kan jag ju ändå, men jag kan ändå relatera till hennes monolog där ju, alltså att liksom att alltså herrarna kommer och går.
Ja.
Alltså och men det enda som jag är liksom lojal mot, det är liksom min familj och mina djur på något sätt. Det temat är ju på något sätt, det är ju gränslöst.
Det är ju, och det är ju sant. Ja. Det är ju sant, förmodligen så har människor kämpat, men att formulera det själv, det gör att du skriver på raden, det lämnar ingenting mellan raderna. Mm. Utan den karaktären är extremt platt. Hon blir bara leverantör av budskap.
Lite mer show don't tell.
Ja, exakt. Alltså jag satt och funderade på hur man skulle gjort om hon bara hade varit tyst.
Mm.
Och för det var det första man tänkte när han kom och sa, ni måste flytta på. Det där har folk sagt till henne förr. Hon kommer inte att göra det. Hon har inte gjort det förr. Hon är envis. Mm. Men när hon formulerar det så blir det så på raden. Så att det är inte konst längre. Det är propaganda.
Så se inte Tjernobyl
för
allt.
Jo, för helvete. Det är magnetiskt faktiskt.
Ja. Mm. Men det är väl inte så magnetiskt.
Strålande.
Radioaktiviteten slår väl ut magnetiska kraftfält.
Men det är strålande.
Ja, precis. Mm. Men ett kraftfullt paket av... Ja, det är lysande. Vad heter det? Men du, skulle vi haft en spoilervarning i början, eller?
Ja, vi kan lägga det i våran, men nej, jag tycker inte det, för att jag tycker inte att det finns ingen spoiler. Det är
enskilda scener.
Ja, men du vet ju hur det gick. Du vet att det är smal och du vet att det fortfarande är en livsfarlig plats. Det är inte så mycket mer att säga. Okej, de sköt en ko för en tant.
Men skulle du vilja åka till Tjernobyl?
Nej.
Nej.
Men där måste du åka till Ryssland.
Ja.
Men kanske inte, jag är lite för rädd för cancer och så där. Jag tror att det är, jag hörde att han Paul Hollander åkte dit och han med Filip och Fredrik, och då finns det såna här gamla grävskopor som de har använt för att gräva och där fick man absolut, de ska man akta sig för.
Ja.
Och han gick in med en sån dosimeter och mätte, och så satte han sig en sån för att han var lite full.
Ja.
Och sen efteråt så fick han en sån fruktansvärd ångest.
Såklart han fick. Ja, det var samma ångest som jag fick när jag åt gräslök 86.
Ja.
Efter det radioaktiva regnet.
Ja. Jag har också en sån här 86 efter det radioaktiva regnet. Upplevelsen när jag hade dragit en svampomelett.
Ja.
På hösten då 86. Mm. Och med mycket, mycket grädde och olika svampar i. Och sen så på kvällen så gick jag till skolan på en party. Och sen så blev jag lite full på den festen och var tvungen att springa ut och kräkas.
Mm.
Och då stod det två Securitas-vakter där och tittade på mig och min spya. Och så sa de så här, mycket becquerel i den spyan.
Fan, världens roligaste ordningsvakter.
Ja.
Som hämtade ur filmen Baksmällan.
Japp.
Du Anders, vi ska runda av.
Mm, det ska vi.
Har du någonting du vill berätta om framtiden?
Jag kan säga så här att nästa vecka så är du i Spanien och då har vi vikarie här i fyra meter.
Är det en hemlig vikarie?
Ja, jag tror att det är en hemlig vikarie. Ja.
Men det är en person som många lyssnare känner igen.
Ja, det är det.
Ja.
Det, är
det. Vad kul. Men så, och sen efter det så kommer vi komma tillbaka med minst ett avsnitt efter det också innan vi tar sommaruppehåll.
Ja, planen är väl att vi stänger butiken runt midsommar någonstans.
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Vi stänger butiken till ljudet av gräslökshack. Med mindre, lite mindre becquerel nu än när jag tuggade i med det på 86. Och sen så lite gräddfil och sill och så.
Ja, trevligt ska bli.
Ja. Tack för då.
Tack.
Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.